Kamala Harris utser Tim Walz, guvernör i Minnesota, till sin vicepresidentkandidat. Myntade epitetet märklig om Donald Trump och J.D. Vance, och som guvernör har han legaliserat marijuana, förenklat könsoperationer för barn samt hade hårda nedstängningar under covid-19-pandemin, förutom under George Floyd-kravallerna. Ja, det här är en av de stora nyheterna i den amerikanska presidentvalrörelsen, att Kamala Harris har utsett äntligen, som vi har längtat, sin vicepresidentkandidat. Hon höll oss på halster i flera veckor. Snart kommer det, snart kommer det. Det var som toppnyheten på Drudge Report i nästan en vecka. Ja, snart bestämmer hon sig. Nu har hon bestämt sig. Snart ska hon berätta. Åh, det här är sista kandidaterna. Och det blev då Tim Walz, guvernör i Minnesota. Han kom väl till nationell uppmärksamhet framförallt under BLM-kravallerna efter George Floyd. Allt det hände då på hans hemmaplan i Minneapolis. Och han var en av dem som gick ut hårt dagen efter att George Floyd dog och deklarerade då mer eller mindre att Derek Chauvin, han var en skurk, han ska göra ett exempel av. Det var så otäckt, de här bilderna de har sett på videon och så vidare. Så att det var inte att man manade till lugn och säger nu ska vi invänta polisens utredning, utan han visste precis hur den här situationen skulle exploateras, Tim Walz. Och sen han gjorde mer saker också senare i processen. Han drev igenom diverse sådana här police reform agendor med George Floyd och kravallerna som bränsle. Som var ledande person i det sammanhanget. Nu hyllas han som en image som de försökte bygga upp för honom. Det är att han är liksom en sån här riktig helylle, riktig amerikan. Till skillnad från den här slämmiga nörden J.D. Vance som är weird och han är en kameleont och han är både en oborstad hillbilly och en arrogant elitperson. Och men det han absolut inte är, J.D. Vance, det är att han inte är en good old American helylle genomsnittlig mysfarbror. Jag tycker att det känns skruvat, den här situationen. Tim Walz för mig, han är om någon en väldigt konstig och motbjudande person. Precis som Kamala Harris är. Det slår mig hur många vänsterstereotyper som han förkroppsligar. Inte som den hypermoderna woke vänsteristen, utan mer som en inbiten gammal vänster. Kanske i Sverige skulle vi säga gråsosse eller betongsosse eller något sånt där. Tim Walz är en sån supertråkig men också på ett sätt superextrem person. Och det sägs att han är fanatisk vänsterist såklart, men han är en sån här extra fanatisk person i sitt privatliv som koketterar med att han till exempel att han aldrig ägt en aktie hela sitt liv för att det är fel eller omoraliskt och sånt där. Och så finns en annan sak också som lite grann skaver för mig med Tim Walz. Det är att han påminner mig om Lars Werner.
Ja.
Jag vet inte om du tänker, Boris. Carfan ser ut som Lasse Werner. Ja. Utseendemässigt lite grann, men det är också något annat, tror jag. Något mer subtilt. Det är någonting med hans utstrålning. Det är otäckt i alla fall.
Ja, det där är jättemärkligt. Det är intressant att säga det. Det är... Och han hade ju en jäkla appeal alltså i Sverige, Lars Werner, i stora grupp. Han verkade ju så här liksom farbroder eller till och med faderlig. Och Walz har ju fått den här liksom på något sätt. New York Post skrev ju om hur många demokrater som tyckte att uttryckte som att det här är pappan som jag skulle vilja haft. Och Kamala är liksom mamman alla skulle vilja haft. Och det visar liksom hur vrickade de här människorna är. Det är för att de menar detta uppenbarligen. Och det är en sak som gör Werner och Walz väldigt lika. Det är ju förmågan att brista ut i jättekonstiga skratt. Har du sett den när han och Harris framträder tillsammans? Alltså ibland så skrattar de bara. Jag fattar inte. Ingen fattar något vad. Men det sprider väl en känsla av gemyt och glädje på något sätt bland i publiken.
Så att båda kör såna här groteska kackelskratt samtidigt?
Ja. Jag blir jättenervös, men demokraterna verkar älska detta. Jag undrar vad de haft för uppväxt egentligen, om de ville ha dem som pappa och mamma. Men Werner kunde ju också göra sådär, alltså bara brista ut i inte hysteriskt kackelskratt som de här två, men så här skrockande bara under partiledardebatter och annat. Och ingen fattar man sig vad han skrockade åt.
En annan sak som är, intressant i det här sammanhanget som brukar lyftas fram med Kamala Harris, det är ju apropå här med att hon är ens mamma och sånt där. Det är att hon är en wine mom. För det lyfts alltid fram då att hon är en sån här, hon är den här mysiga mamman eller kanske mostern eller fasten som man vill sitta och ta ett glas vin med. Kamala sitter och tar en drink och hon tar en drink till. Och det är alltid den här bilden att Kamala Harris ska sitta och dricka alkohol. Och vara sån här den charmiga tanten som tar kanske till och med en drink för mycket. Och det är intressant då för att hennes företrädare Joe Biden, han är nykterist. Donald Trump var nykterist. Eller han är nykterist, såklart. Joe Biden har druckit förut, men är numera teetotaler. Och Obama drack ju öl. Han gjorde stor poäng av att sitta och dricka öl i stora tyska glas och sånt där. Jag tror inte det var någon egentligen som tänkte på Obama som en öldrickare. Han kändes inte alls som en öldrickare. Och alla visste väl egentligen att Obama är en sån här stoner, en haschrökare. Jag har ju sagt det förut, jag tror att han rökte gräs under hela sin tid i Vita huset. Men han försökte liksom ha imagen som att vara alkoholdrickare, men han var inte det egentligen. Och innan honom hade George W. Bush, som såklart är väldigt välkänd nykter alkoholist och allt det där. Så han var en strikt icke-drinkare under perioden i Vita huset. Så då kan vi räkna, hur länge sedan var vi hade en president som drack alkohol på riktigt? Som var en drinkare. Det var väldigt, väldigt länge sedan. Och det här tror jag är någonting som de spelar på med Kamala Harris. Och här har vi ytterligare en koppling till Lasse Werner.
Ja, jo, men exakt. Det här kommer att bli ett jäkla bra, kommer att dricka sig Vita huset.
Har jag dragit någon av mina personliga Lars Werner-historier någon gång i radion? Jag minns inte, men jag pratade om det.
Någon gång, men vi kan aldrig få nog av dem. Kör på. Alltså
jag ska inte säga att jag kände Lars Werner, men jag hade lite kontakt med honom för att jag hade en ganska nära släkting som var ihop med honom. Han var gift med en annan, tror jag, men egentligen så var han ihop med min faster. Så hon hade med sig honom på släktträffar och sånt där, så att jag träffade honom. Bland annat en gång, jag tror att det var när en av mina kusiner fyllde 40 och hennes man överraskade henne med att de hade varit ihop länge, hade barn ihop och sånt där, men de hade aldrig gift sig. Så han överraskade henne med att förutom att vi ska fira din 40-årsdag så ska vi gifta oss ikväll. Och vigselförrättare var alltså Lasse Werner. Han var ju där hur som helst, och för han var en del av tjocka släkten liksom. Och så var han ju liksom vigselförrättare i lagens mening för att han hade varit partiledare. Och han genomförde faktiskt en liten ceremoni på en fest, trots att han var full såklart. Och han svor och han sa diverse obscena saker som inte precis ärade äktenskapet som en upphöjd institution. Men han tog sig, han stapplade sig igenom hela ceremonin och sen blev de gifta. Sånt där hände för mig när jag var liten på grund av min konstiga familj.
Jag undrar. Man brukar ju filma bröllopsceremonier. Var det någon som gjorde det?
Det här var lite innan den tiden då man alltid hade. Det var innan liksom mobiltelefoner som kunde ta video och sånt där. Jag tror inte det var någon som hade med sig en videokamera och spela in.
Syn.
Ja, väldigt tråkigt. jag tror jag kan datera det här, för jag minns att det här var ganska kort efter att Gudrun Schyman hade tagit över som partiledare. När nu det var, men jag minns att jag frågade honom vad han tyckte om Gudrun Schyman när vi träffades på den festen. Han hade inte en särskilt positiv syn.
Ja, intressant det med att Vänsterpartiet har haft så många törstiga partiledare.
Ja, det är väldigt intressant faktiskt. Och så ska det bli även i USA tycker jag.
Mm. Ja, men det vore rätt kul ändå.
Jag tänkte jag skulle försöka säga någonting om någonting annat som har att göra med valrörelsen. En grej som jag har gått och funderat lite på, det är begreppet the vibe shift. Vibe shift. Liksom det pratas mycket om i alla diskussioner kring valrörelsen just nu, men det är ganska diffust begrepp. Det används då och då under de senaste 10 åren eller så, och nu plockas det fram igen. Det man försöker beskriva det är så att någonting tycks ha hänt med tidsandan, allmänna stämningen i landet. På en och samma gång så har massvis med människor svängt och vi har gått in i någon sorts annorlunda psykiskt paradigm nästan över en natt, en ganska snabb svängning. Så att det man vill beskriva mer konkret, det är en sorts politisk vändning där den främsta utvecklingen är hur Kamala Harris plötsligt träder fram som någon sorts stor inspirerande ledare. Och med henne så är demokraterna plötsligt tillbaks från de döda. Så man var på väg som sömngångare vandrande mot en oundviklig valförlust. Men nu ser det plötsligt väldigt ljust ut. Därför att människorna, eller amerikanerna åtminstone, då, de har genomgått the vibe shift. Ett uttryck som Eva sin. Ett ganska kul uttryck som jag såg bara igår. Det var Matt Dowd, tror jag det var. Han är en sån här gammal republikansk operatör egentligen, som jobbade, tror jag, för George W. Bush, men som sen har gått över till demokraternas sida och blivit en sån här anti-Trump typ. Nu är han mer som en fanatisk demokrat. Och han sa att den här situationen nu med Kamala Harris och Tim Walz är, han kallar för a psychic moment. Biden detonerade en bomb på den tektoniska förkastningslinjen när han lämnade kampanjen. Och det vi har nu, Harris Walz är, så här igen, a moment of joy that allows us to heal the trauma and get to a different space. Jag kan inte riktigt översätta den frasen. Men det som man säger, det är en sorts det här psykiska skiftet. Kamala Harris som skulle säga, antar jag, what can be unburdened by what has been. Men vad handlar det här om egentligen? Det finns en hel del förvirring. Jag försökte förklara här en veckan det här med begreppet weird som används så frekvent. Jag ska försöka förklara det här med vibe shift. För att det är förstås så att det som kallas för the vibe shift, det är en bluff som används för att täcka över någonting annat som har hänt. Det fanns ingen vibe shift till förmån för Kamala Harris och demokraterna. Det kanske finns det nu, vi kan komma till det, men som vi pratade om här om veckan så genomförs det nu en massiv, extremt imponerande psykologisk krigföringskampanj för att få folk att acceptera och till och med bejubla Kamala Harris. Men det intressanta, det är det som hände strax dessförinnan, för det var någonting som började hända kring Donald Trump. Och det var inte mordförsöket, det kulminerade med mordförsöket. På något sätt så var det som att en propp gick ur efter att han nästan blev mördad. Folk började säga saker om Trump som man inte hade kunnat föreställa sig att de skulle säga några månader tidigare. Som när Mark Zuckerberg hyllade Trump och sa att Trumps reaktion på mordförsöket var one of the most badass things I have ever seen, eller vad nu han sa. Och dagarna efter mordförsöket så hände en del andra saker som var riktiga anomalier. Så ett exempel var att MSNBC, den starkt vänstervridna tv-kanalen, de ställde in programmet Morning Joe, som heter deras flaggskeppsprogram där Joe Scarborough och Mika Brzezinski sitter varje morgon och pumpar ut vänsterpropaganda. Joe Bidens favoritprogram enligt många, många vittnesmål. Men de fick inte sända en viss morgon. TV-kanalen bara ställde in deras program, och då precis då efter mordförsöket, därför att cheferna på MSNBC var så oroliga för att Scarborough och Brzezinski skulle säga något som var för radikalt eller för oförsonligt negativt om Trump eller vad de nu var rädda för. Och det här är någonting som i princip aldrig hänt förut i amerikanska medströmsmedier. Alltså att medierna trippar på tå för att inte kränka Trump eller kränka hans politiska bas. Men det var inget som hände bara på grund av mordförsöket. Det fanns redan i luften. Trump började bli mer och mer accepterad. Inte för att man tyckte om honom, men för att man såg honom som oundviklig. Och kanske trots allt inte så fruktansvärd som man kanske hade utmålat honom som i stridens hetta. Och det finns många exempel från den tiden precis innan. Ett exempel är att Facebook öppnade upp Trumps låsta konto på deras plattform. Jag tror att det var en eller två dagar innan mordförsöket. Och det fanns en generell anda av att nu är det dags att ta ett djupt andetag och helt enkelt ha en normal valrörelse. Just det här med sociala medier är det är väldigt centralt i allt det här. Det är en del av den här stora dragkampen som pågår mellan traditionella medier och digitala medier på internet. Och Trump har hela tiden ridit på de nya mediernas inflytande. Han har varit mästare på att använda dem, både han själv och genom sin kampanj. Också den här saken som jag har pratat om i åratal, bland annat här i Radio Bubbla, men som de flesta har missat, nämligen att eliten i Silicon Valley, i teknikvärlden i allmänhet, de är inte som naturliga vänsterister. De har ingen grundläggande övertygelse om någon sorts egalitär vänsterideologi. De är libertarianer. De gillar yttrandefrihet. Och de är elitister. De tycker att det är förutmjukande, motbjudande, att någon ska säga åt dem vad de får säga, vad de ska tänka, vad de ska göra. Och de tycker att det är förjävligt att staten har pressat dem till att bli en sorts förlängd arm av statens verksamhet och implementera storskalig censur. Censur som är mycket mer omfattande än vad staten själv hade kunnat komma undan med om den behövt göra det på egen hand genom lagstiftning och så vidare. Så att vänstern har överspelat sin hand gentemot Silicon Valley. Och en sak som började hända under våren, försommaren, det var att fler och fler teknikmagnater började ta tydligare ställning för Trump. Eller skicka liknande signaler, som att de kanske inte längre tog avstånd från Trump på samma sätt. Tog avstånd från Trump-anhängare. Trump började bli liksom, omnämnd i sammanhang, inbjuden till liksom podcast-samtal och allt vad det var. Och det fanns andra saker i luften. Trump har en väldigt stark liksom, energi, en vitalitet som inte alls finns liksom, till vänster. Det finns varken till vänster eller till höger. Det är bara Trump som har den här vitaliteten och energin i amerikansk politik. Och sen vid sidan av liksom den alltmer senildemente Joe Biden så blev en extrem kontrast som var svår att hantera psykologiskt och politiskt. Och andra faktorer. Så att vänstern var i en väldigt dålig situation. Och vi pratade om det i radion tidigare, att stora delar av omvärlden, alltså andra länder, hade börjat ställa in sig på att Trump kommer ta makten i USA igen. Och sen, vi vet inte exakt vad som hände sen. De kanske försökte mörda honom. Det kanske var det som hände. Det är väl inte helt klarlagt. Men vi kan i alla fall konstatera att så mycket skumma saker som vi nu har fått veta hände kring det här mordförsöket, så är absolut inte uteslutet att Secret Service och folk inom staten hade någonting med det att göra. Men när mordförsöket misslyckades och Trump istället förvandlade till en enorm styrkedemonstration och till och med medströmsmedierna, till och med MSNBC började fjäska för honom, då måste någonting dramatiskt göras. Och då satte allting igång. Biden drog tillbaka sin kandidatur, Kamala Harris lanserades med den här monumentala kampanjen, hundratals miljoner dollar pumpades in i hennes kampanj, totalt fejkad masshysteri orkestrerades kring fantastisk hon är, och nu ångar de på, och på många sätt så gör de helt anomaliska saker. Det är väldigt intressant, alltså, till exempel Kamala Harris lägger sig till höger om Trump i diverse frågor, så att de spelar hårt nu på att hon är en gammal åklagare, det vill säga hon är lag- och ordningkandidaten, Trump är en dömd brottsling och så vidare. Och hon har gjort starka utspel om att stoppa massinvandringen och säkra upp gränsen. Och häromdagen så snodde hon rakt av ett av Trumps förslag. Jag kan inte detaljerna, men det är någonting i stil med att ta bort beskattningen av dricks för servicepersonal. Som är en sån här grej som de har liksom. De har alltså polling på att det där kommer spela jättebra i en viss demografi. Som hon bara snodde. Och ja, så vi har en ganska spännande situation. Just nu har demokraterna, det ser ut som att de har ett rejält momentum. Jag tror att det är 90% fake, men jag är inte helt säker. Det är som vi pratade om tidigare. Man måste hålla i åtanke att det är fullt möjligt att manipulera populasen även på stora sätt. I opinionsmätningarna så är det inga stora förändringar faktiskt. Harris har en liten ledning nationellt, men Trump leder fortfarande i alla swing states utom två. Så han är fortfarande favorit att vinna om man tittar på bara normala opinionsmätningar. Men i medielandskapet så händer helt andra saker. Som till exempel, som vi nämnde här om veckan, att diverse högerprofiler som nästan är liksom åt det högerextrema hållet synbarligen vänder Trump ryggen och ger någon sorts tentativt stöd till Kamala Harris. Så att de har... frågan är hur länge det kan hålla i sig. Min magkänsla är liksom att de inte kommer kunna köra hela vägen fram till valet. Luften kommer gå ur den här fejkade, upplåsta psykoperationen. Men det kan också hända att de får till en sorts genuin masshysteri och ett genuint vibe shift. Och det är det de hoppas på med den här diskursen om vibe shift. Fake it till you make it, som amerikanerna säger. Men det som det egentligen handlar om är att de blev livrädda för att Trump verkligen åstadkom en genuin vibe shift. Någonting som är liksom väldigt intressant och väldigt ovanligt i amerikansk politik. Framförallt när man har gått i så många år och bara demoniserat en person, att han till slut lyckats bryta igenom de här psykiska barriärerna och åstadkomma det mentalitetsskiftet. Och jag tror att det var det som hände. De märkte hur proppen var på väg att gå ur. Hela deras sak var på väg att bara rinna ner i avloppet. Och det var då de satte igång det. Och det är därför. Det är orsaken till att alla amerikanska medier, alla som skriver om politiken, pratar lite om the vibe shift.
Ja, alltså jag är ju så lätt lurad. Jag är benägen på att tro på att den där masshysterien redan har slagit till, alltså. Därför att Trump lyckades bryta igenom så pass mycket som han gjorde på sluttampen, trots all förföljelse och sådana saker, var ju ändå för att presidenten var liksom ett sittande president, var ett vandrande lik. Och det där gör ju folk otrygga. Och Trump var icke ett vandrande lik, även om han försökte mörda honom. För varje dag så liksom sjunker min tilltro till den amerikanska människan i USA. Jag tänker att de är så dumma i huvudet. Så att om man tar bort den gamla senildementa presidenten och ersätter honom med två flabbande idioter, så kommer man att rösta på de flabbande idioterna. Därför att deras budskap är liksom happy, happy, allting är bra, vi ska ta hand om er. Det är bara se på Roosevelt, Franklin Delano. Jag menar, samma sak där. Men det var inte så att han vann 32 genom att lägga upp tunga argument för New Deal, utan det var så här, man körde bara kampanjsången Happy Days Are Here Again och om igen. Och man la sig vinn om att han skulle alltid se glad ut. Alltid glad ut. Därför att Hoover såg alltid så jäkla sur ut och bitter. Alltså det är sådana enkla mekanismer som funkar. Skicka upp två pajasar som skrattar, så kommer de att sopa banan med den som verkar ilsken och aggressiv.
Mm.
Han är ju aldrig glad, Trump, faktiskt. Och det får man ju förstå med tanke på hur det har varit.
Ja, det är en parentes, men det är en ganska intressant sak med Trump, att han är inte en glad person.
Nej.
Han har aldrig varit det. Han har ju såklart tillfällen då han ler och skrattar och så vidare, men man har aldrig egentligen känslan av att han är genuint glad och uppsluppen på det sättet. Och folk som känner honom privat säger också att han är inte en glad och uppsluppen typ, utan snarare tvärtom.
Men ser han inte lite avslappnad ut på 80-talsbilderna?
Jo. Jo, visst, ibland är han i lite festligare sammanhang på någon galamiddag eller med någon stilig dam på armen och sånt.
Ja.
Då ser han, det är lite åt det hållet. Samtidigt så finns det något annat där som jag vet inte om jag exakt skulle kalla det för. Att han är glad och uppsluppen.
Nej, det har han nog aldrig varit, tror jag.
Vilket jag tycker är ett av hans försonande drag. Det är en av de mer sympatiska och intressanta sakerna med honom.
Men han är en av oss melankoliker. Man vinner inga val på vad som.
Alltså jag tror att tyvärr så har du med stor sannolikhet rätt. Men en sak som jag tycker är så intressant är att jag tror inte vi kan veta. Att jag är verkligen genuint agnostisk. Jag har inte alls någon idé om hur det här kommer sluta. För att jag tror att de kan göra det som du säger. Jag tror att de kan manipulera folk med väldigt enkla medel. Jag tror också att det kan vara så att de bara blåser upp någonting nu som de inte har täckning för, som det inte finns någon grund för, som bara kommer blåsa över, och när vi väl kommer till valdagen så kommer det visa sig att the vibe shift det riktiga vibeskiftet för Trump inträffade, och det kom aldrig någon psychic moment som ställde tillbaka där. Men också, vi kommer aldrig få veta. Vi kommer aldrig få veta innan valrörelsen. Vi kommer inte heller få veta på valdagen, eftersom vi inte kan lita på att valresultatet inte manipulerat. Så det är liksom det är Schrödingers dårhus. Vi kommer aldrig få veta vad galningarna där inne egentligen
är. Nej, hur det egentligen gick. Men alltså, din beskrivning av det fejkade wipe-skiftet är ju jäkligt exakt. Och tror alldeles korrekt. Men det är ju faran med ett så dimmigt folk som amerikanerna. Att fejkar du ett vibe shift, så kommer ett vibe shift också. Det är, du kan liksom skapa krigshysteri, coronahysteri, vilken jäkla hysteri som helst. Och nu har du pappa, mamma ska ta hand om er och alltid glada och dricker gärna vin shiftet. Så att det där kommer att appellera till dem. Och skulle det bli dött lopp, så vet vi i alla fall att de vinner tack vare det gamla vanliga fusket.
Ja, den som lever får se. Vi fortsätter att följa det här med stort intresse.